välkommen till Folk i Finland special, extra specialserie Kulturisterna. Där vi samlas återigen för att diskutera våra intervjuer som jag har gjort med folk i Finland och de ortnamn som nämns och andra iakttagelser vad gäller svensk kultur i Finland, finsk kultur i Sverige eller kultur överallt i hela världen. Här är jag, Henrik Thorsson, producent, och min, som jag kallar expert och gäst och medverkande, Erik Snellman, välkommen.
Tack, tack.
Jag säger att du är vår expert i alla fall i det här sammanhanget. Du är väldigt blygsam kring det där, men berätta kort vem du är i alla fall så att lyssnarna får det påmint för sig.
Jag heter Erik Snellman, jag är 61 år gammal och jag har varit tv- och radioproducent i 30 år. Och mitt modersmål är svenska. Och när jag säger modersmål så menar jag faktiskt modersmål och fadersmål. Det är mitt enda egentliga mål hemma hos oss. I min barndom så talar man bara svenska. Så jag har gått på dagis och hela min skolgång och utbildning på svenska. Sen har jag jobbat i 30 år på svenska. Så att kom inte att säga någonting om något hemspråk eller andra språk eller någonting som det är svenska.
Mm. Ja, precis. Och även mitt språk är svenska från början, för jag kommer ju från Sverige. Men jag har jobbat då i Finland som tv-producent och även skådespelare tidigare. Och sen efter det har jag jobbat med film och liknande i Sverige. Och vi har ju varit ganska upptagna med våra examina här. Vi sa ju i förra programmet att Erik Hornborg var en förebild, åtminstone för mig. Och han var ju, som vi berättade, skrev massor med texter om kultur och historia, men tog aldrig någon examen. Och jag, tydligen hela tiden håller jag på att berätta vilka examen jag har tagit och ska ta och så här. Men det är ju egentligen fel, för man borde inte ta examen om man ska ha Erik Hornborg som förebild, utan studera massor, skriva massor och inte ta examen, eller hur?
Ja.
Så du är bättre, du är mer i linje med vårt ideal, för du påpekar alltid att du inte har tagit examen. Och du, Erik, du är på väg någonstans ikväll på ett intressant möte som vi måste berätta om i Sibbo. Vad är det?
Ja, alltså jag är medlem av namnkommittén i Sibbo kommun och vi har ett möte ikväll. Vi har väl bara typ 4-5 möten per år, och det som vi håller på med är alltså när kommunen bygger nya stadsdelar och nya vägar och sånt, så ska de ju ha namn de här ställena, och då är det framförallt vi som föreslår namn. Vi fattar egentligen inte några beslut, utan det är kommunstyrelsen som gör det, men de gör det då i allmänhet enligt våra rekommendationer. Så i den här namnkommittén så funderar vi på namn på nya vägar som byggs och nya stadsdelar. Det gäller inte bara egentliga ortnamn, utan det gäller också typ när kommunen bildar ett nytt dagis eller bygger en ny administrativ byggnad, så har vi också alltid förslag på vad det ska kallas det här. Och i allmänhet så går det igenom. I allmänhet så är det nämligen folk på den här byggnads- och planeringssidan som annars skulle fatta sådana beslut, men de här ingenjörerna vet ju ingenting om språk, men det vet vi däremot. Så det är ganska bra. Det fungerar ganska bra det hela.
Men vad har ni hittat på för bra namn då?
Ja, det var värre det. Egentligen så tar vi väl ställning till tidigare förslag, och när du frågat att vilka bra namn har vi hittat på, så det är ju tiotals, men det handlar egentligen kanske mer om att hitta på ett tema för en viss stadsdel, och då brukar man utgå från någonting som har funnits där tidigare. Det gör det lättare för folk att hitta och för taxin och brandkåren att hitta. Visserligen så har vi ju nu för tiden GPS-navigatorer och sånt, men det är i alla fall en viss logik i att ett nybyggt område har någon slags konsekvens i sina gatunamn, att man inte har till exempel Ladugårdsvägen och sen heter följande väg Manhattanvägen. Om det inte finns en väldigt god orsak till det förstås.
Men det är en slags teman som jag avgör. Man, har man sagt A får man säga B liksom.
Det kan man väl säga. Och sen är det ju så att tidigare var det då planeringsingenjörer som hittade på de här namnen. Men eftersom de inte har någon språklig utbildning, de här ingenjörerna, så kan det ju uppstå vilka hemskheter som helst. Och det gör det inte nu. Sen har vi den här speciella problematiken då med två språk. Det ska finnas namn på både finska och svenska och de ska ju på något sätt i alla fall motsvara varandra. Gärna så att det är direkta översättningar, och om inte går av någon orsak så ska det finnas någon slags logik i alla fall. Men det är klart att det uppstår också konstigheter eftersom de här sakerna är sådana som planeras i förväg innan områdena byggs. Så finns det till exempel en väg som heter Järnvägsgränden i Söderkulla, typ en mil härifrån där jag bor. Och det finns inte järnväg, ja, det är väl kanske 30 kilometer till närmaste järnväg. Men det här namnet hittar man på då när man trodde att det skulle dras en järnväg genom Söderkulla. Men det var före vår namnkommitté fanns.
Finns det teman också som så att säga är främmande för er trakt då? Som du sa, Manhattanvägen skulle inte passa då?
Om det finns en orsak till det. Vi har till exempel ganska nära där jag bor så finns Afrikavägen. Och det kan ju låta lite konstigt, men det har att göra med en missionär som bodde där. Och han hade utfört sitt livsverk i Afrika och sen när han flyttade tillbaka hem till Sibbo så var det någon som tyckte att vägen som byggdes där han bodde kunde heta Afrikavägen. Men det finns inga andra Afrikanamn i närheten. Men alltså i Helsingfors så finns det ju en hel stadsdel som heter Arabia. Och där finns vägnamn som Kongovägen och Madagaskarvägen och så vidare. Och väldigt exotiskt så här ur vår synvilket sätt. Och det, så vitt jag vet så tycker invånarna där att det är jättetrevligt med det här temat.
Men eftersom du sitter i kommittén så finns det ingen väg uppkallad efter dig än så länge i alla fall.
Nej, men Helsingfors finns ju nog Selmansgatan. Där finns också Eriksgatan och det är lite synd att de inte möts. Att man kunde ta en bild med det. Jag står i hörnet av Eriksgatan och Snellmansgatan, men det finns det inte.
Men om du fick som tack för att du har varit med i kommittén i 30 år någon gång i tiden, namnkommittén, så ska du få nu du ska få välja ett namn på en väg som uppkallas efter dig. Så vad skulle du då välja? Ortnamnsvägen, Mustangvägen eller Erikssnellmansvägen eller vad?
Ja, jag har suttit i den här kommittén bara i ett drygt år själva verket.
Men säg att efter 3 år får du den här möjligheten.
Jag vill inte ha en väg uppkallad efter mig. Jag vill inte bli trampad på.
Men om du sen vill döpa, du får uppdraget att själv döpa den då till något annat. Inte ditt eget namn, men du får äran att ge en gata sitt namn och ingen säger emot. Vad skulle du då välja?
Ja, det kunde ju vara Mustangvägen, men det borde det ju finnas på tem på något sätt. I Helsingfors så finns förresten Henry Fords gata. Man behöver inte uppkalla någonting efter mig.
Nej, men om du fick välja så kunde du välja kulturistvägen kanske.
Ja, varför inte? På 1800-talet när man byggde det moderna Helsingfors centrum, så en väldigt central gata där är det som nu heter Alexandersgatan, och den uppkallades alltså efter kejsaren, den ryska tsaren. Men han lär inte alls ha varit glad över det här. Han tyckte inte att det var en bra idé.
Ja, det är lite som Vasa och Nikolajstad. Att det var ju mer än, de kände sig tvungna att döpa Vasa till Nikolajstad. Då kejsaren hette så. Men det var väl samma att han var inte helt, de var inte förtjusta. Han var väl inte egentligen heller riktigt förtjust.
Nej, det stämmer. Och det här med Nikolajstad, så det var ju en märklig och tidig form av finlandisering på något sätt. Att man ville göra sig till för kejsaren på något sätt. Och han var ju kejsare över ett stort land och hade massor av saker uppkallade efter sig. Han behövde inte en liten kusthåla i Finland, att den skulle vara uppkallad efter honom.
Nu ska vi gå vidare, och det var ju så här, på tal om ortnamn och vad man säger om orter, att vid ett tidigare program, så, eller några tidigare program, så har vi diskuterat Oravais i Österbotten. Jag råkade då säga byn Oravais och skämdes för det och bad om ursäkt till Oravaisborna, och ja, så fick jag ett uppdrag av mig själv egentligen. Vi kom överens om att jag skulle utreda frågan ytterligare, nämligen vad man kallar Oravais. Därför vi kom fram till att kalla Oravais för by var inte något bra, men vi kom inte fram till vad man egentligen ska kalla det. Namnet Oravais kommer troligtvis av det finska namnet ekorre. Det var någon person för lång tid tillbaka som kallades för ekorre, och vi kunde inte säga om det var negativt eller positivt, men det var i alla fall det den personen kallade som troligen bodde i Oravais. Så jag sa då att jag ska fortsätta, och nu har vi faktiskt med oss en person som känner Oravais väl. Ulf Johansson, välkommen!
Tack, tack!
Vad är din relation till Oravais?
Jag är inte född i Oravais, men jag bor i Oravais och har gjort det i ganska långa tider.
Hur ska vi lösa vårt problem, skulle du säga? Vad ska vi kalla Oravais för att inte vara nedvärderande eller ge den dess rätta namn? Vad ska man säga?
Ja, i dagens läge så måste vi väl säga att Oravais är en kommundel i Böre kommun.
Just det.
Efter att Oravais gick ihop med Böre och Maxmo 2011.
Så man kunde ju säga kommun före det då, kunde man ju.
Ja, nej, tidigare var Oravais en självständig kommun.
Men du jobbar ju själv i Vasa, så när du säger nu ska jag åka hem till min kommundel, eller hur?
Nej, då säger jag åker hem.
Det är bra. Ja, det är fint. Men det här byn då, för att nu, jag har ju sagt att jag sa fel och sa by så här, men vi vet ju att det finns ett gäng sådana här musikalmänniskor som har lite humor, som gör sånger, och de brukar ju säga hem till byn. Och det skulle inte platsa, va?
Nej, inte på det viset. Alltså Oravais, som vi nu pratar om, gamla Oravais kommun, så består ju av några byar,
ja.
Eller ett antal byar, och det här, det kan man ju som, i det sammanhanget så kan man säga att man far hem till byn. Själv bor jag i Strandbyn.
Ja, ja.
Ja, och sen finns det ju då Österby, det finns Karvat, Chimo, Kumos, ja, och också Örin.
Fantastiskt. Vi har faktiskt redan diskuterat Chimo och också talat om vad det namnet kommer ifrån. Nämligen från Joakim. Jag vet inte om du känner till det, men att det troligtvis kommer av Joakim. Men det kan du höra på vårt program Kulturisterna. Men på tal om Chimo då, för vi ska avsluta med att säga, eller först ska jag bara fråga, när jag sa byn om Oravais, hur illa var det?
Ja, det var väl inte så illa. Jag tror inte någon tar på.
Men du är inte född, där, så det kanske inte tog i ditt hjärta. Men
ja, nej.
Men Ulf, Chimo har vi pratat om, som sagt, och din relation till det måste vi bara nämna också.
Ja, det här, jag brukar säga att Oravais då som plats, ort, så är så där onödigt historiskt belastad. bland annat då så har vi ju Chimo bruk som grundades 1703. Så det här, alltså det var ju ett järnbruk som det här producerade. Och slutprodukten så var stångjärn. Och det här, sen så gjordes den här, de här gamla bruksbyggnaderna om, och vid Tjöroboa så blev det kvarn. Och där malde man sedan ända till 1979.
Jaha.
Och sen så kom ett teatergäng. Så då det här grundades Oravais teater då, vi hade vår första pjäs 1986.
Fantastiskt.
Vid Tjöroboa.
Och du var ju med då redan.
Då var jag med redan.
Du var redan då. En av grundarna.
Exakt, ja.
Men, och sen har du då, vi har ju gjort ett program om er pjäs i sommar, Maria Åkerblom, när vi har pratat med Annika Åhman här i Folk i Finland. Och du har ju också en roll i den föreställningen, kanske den roll som publiken får särskild känsla för, kan man säga, publikens roll där.
Ja, det var ju en intressant rörelse det här som hon ställde till mig, Maria Åkerblom.
Ja.
Jag spelade då en bonde som blev väldigt frälst i den här rörelsen, och han sålde allt han ägde och hade och gav pengarna till den här Åkerblomrörelsen. Och följde de med henne det här.
Som du framställde honom också lite, alltså först tveksam, men just det här att han blev så övertalad och sen säljer han allting, gjorde ju att man som publik fick en förståelse, en ingång i den här mycket märkliga rörelsen, kanske, tänkte jag. Så.
Ja, det är faktiskt det är ett intressant fenomen. Och att det här folk faktiskt som vi kunde gå med på det, att det inte som reflekterade desto mer, utan det var så hänförda av det här.
Ja,
av hon framförallt.
Ja, det var en jättefin föreställning, och vi får se även nästa sommar. Ni har väl
ja, vi kommer att ha samma pjäs nästa år också. Ja.
Så då kan vi säga alla som lyssnar att de får åka dit och titta på den. Och kan jag
absolut
nu röra mig Oravais utan att skämmas, fast jag sa byn?
Jo, men du kan ringa mig före du kommer, så kan jag komma som din personliga livvakt.
Ja, men vad fint, för då kan vi kanske passa på att ta en riktig intervju med dig sen längre fram någon gång i vår serie.
Det passar bra det.
Det passar bra. Ja. Tusen tack, Ulf Johansson, som är från Åravais och medverkade här i Kulturisterna.
Tack ska du ha.
Ulf Johansson, han säger att kommundel är den rätta, sakens rätta namn. Vad säger Erik Snellman?
Ja, visst är det en kommundel förstås. Allting är ju en kommundel egentligen. Men
även du och jag.
No. Nu talar jag inte om människor i och för sig. Men alltså från början så var det ju nog fråga om en by eller kanske bara en gård som hette Oravainen, som uppkallades efter ägaren, som då hette någonting i den stilen, och det betyder ju då ekorre på gott och på ont. Och sen växte det här begreppet Oravainen eller Oravais så att det blev till sist en hel socken, och socknen blev så småningom en kommun, och kommunen slogs ihop med en annan kommun, så att jag vet inte. Det här med by är väl ingenting förklenande. Jag tycker ju att begreppet by är på något sätt en positiv sak. Det är ju liksom någon slags för mig en symbol för det goda hos människan, att man samarbetar, man går ihop och man bor nära varandra och hjälper och så här. Det är väl ingenting liksom diminutivt i det på något sätt, tvärtom. Och dessutom så brukar jag använda by ganska så här ledigt, om jag kan säga på det sättet. Jag kallar ofta Nickby, som ju alltså är centrum i Sibbo kommun, jag kallar det ofta för byn, för jag tycker att det är fånigt att kalla det för en star, att man går ut på stan. Det här är ingen star, tycker jag. Jag tycker att det här är en by. Men jag har engelskspråkiga bekanta här, och de blir väldigt förvånade om jag säger village. För dem så är det uttryckligen att gå ut på stan, det vill säga town. Och de kallar sockengården här för town hall och så vidare. Och de talar om main street, och som på svenska heter stora byvägen. Så man kan se på det här på många, många olika sätt. De här kommunsammanslagningarna, de roddar ju till det, stökar till det och förstör på många sätt. Jag har väldigt farande att säga att jag far till Lovisa om jag de facto far till Pärnö eller Liljendal. Så tja, de sitter i de här fattningarna väldigt länge, i många generationer. troligen. Jag tror inte, jag känner inte en endast en Pärnabo som kallar sig för Lovisabo. Så att och de kommunerna slogs alltså ihop för ett par år sedan.
Ja, men du borde säga kommundel du också kanske, om Nickby, så som hur du säger. Det...
Nej, varför ska jag kommundel? Det är ju låta fånigt. Men här i Nickby så kan invånarna ju inte ens enas om huruvida det heter Nickby eller om det är bara halva Nickby som heter Nickby och resten kallas Kyrkoby.
Ja, det ser man. Ja, det är ett uppslag för på platsprogram faktiskt, tycker jag.
I och för sig. De som har bott här länge så de tycker ju att halva Nickby är Kyrkoby och Kyrkoby är hur stort som helst i Sjöverket. Det liksom omfattar ett jättestort område. Och om man befinner sig i Helsingfors och ser att nu åker jag hem till Kyrkoby, så då undrar ju folk att vilken Kyrkoby.
Ja, just det.
Nå, då kan de förstås säga att ja, att man menar Sibbo Kyrkoby, men det har ingen någonsin hört talas om, utan det är nog Nickby som gäller i alla fall.
När det gäller då Ulf, så nämner ju en del små byar inom Oravais istället då, så att vi skulle dock kunna kalla det här avsnittet för Ekorbyn Orvas. Så får vi ta igen, för att ja, han menar ju att jag inte har gjort något fel och jag har redan bett om ursäkt, så då om jag gör det kanske gör fel och då har jag redan bett om ursäkt förut. Det här avsnittets namn blir kanske Ekorbyn Orvas. Nå, i alla fall, byar finns det i Oravais och det är det som vi ska prata om nu. Han säger själv att han bor i Strandbyn. Eller Strandby heter det på kartan, men Strandbyn. Så det, vad är det att säga om det? Det är ju som när vi pratar om Hemstrand i Vasa. Det är väl inga konstigheter, eller? Strandby.
Det är väl inget konstigt med Strandby. Det är byn vid stranden. Men det finns en annan synvinkel på det hela. Och det är att strand i många dialekter betyder inte bara strand, utan det betyder det betyder ungefär byns hamn, byhamnen. Och om det nu gäller just i det här fallet så vågar jag inte säga, men det finns i alla fall en sån aspekt på det hela. Och det gäller också på finska, har jag märkt. Jag tillbringar somrarna i Lovisa och där kan man väl säga att ett ställe som heter Skeppsbron. Ja, det finns Skeppsbron i Lovisa också, inte bara i Stockholm. Att folk i praktiken kallar det för stranden.
Ja.
Och på finska ranta, som då är förresten ett gammalt svenskt lånord i finskan. Och trots att det finns, alltså Lovisa kommun har säkert 1000 kilometer strand om man räknar allting, men ändå är det där ena stället som är typ 15 meter långt eller brett, det är det som är stranden i folkmun. Och så det tycks finnas en sån här tendens. Vår sommarstuga där jag tillbringar över 50 somrar som finns i närheten, så där hade vi också flera hundra meter strand, men ändå var det bara cirka 5 meter som utgjorde det område som vi faktiskt kallade för stranden.
Och där var också hamnen?
Där fanns bryggan och båthuset.
Ja, ett jättefint stockt båthus från 1939 har jag för mig, det var inskrivet i det.
Ja, det stämmer.
Tillbaka till Oravais. Strandby ligger, det är några saker med Strandby som jag skulle säga, för det konstiga med den är att den ligger vid vattnet. Och det var ju det vi pratade om tidigare, att många strandbyar eller strand, något sånt här sjö, de ligger in i landet eftersom landhöjningen har gjort att det var en gång en strandby, men det är inte längre det. Här har du en strandby som ligger vid vattnet. Den är fortfarande vid vattnet.
Ja, det stämmer att det låter lite bakvänt det hela, man skulle kunna tänka sig att den borde finnas in i landet. Men nu har jag inte kollat hur gammalt det här namnet är, och jag har inte riktigt någon uppfattning om huruvida det där är brant eller långgrunt eller låglänt. Är det nämligen brant, bråddjupt så att säga, så då flyttar ju stranden inte på sig på det sättet som den gör om det är flakt. Eller så kan man tänka sig att det är ett ganska nytt namn, att stranden inte ännu har hunnit flytta på sig.
Och, men om det som du säger att det är mera en hamn det förknippas med, så skulle man ju kunna tänka sig också så att det, även om själva stranden var under vatten, så fanns det någonstans det som skulle kunna vara en, ja, det var väl en bättre hamn på den tiden så att säga. Ja. Men det måste ju ändå vara vatten, har varit vatten i trakten väldigt länge då i så fall, om det är ett gammalt namn.
Ja, men nu vet jag inte hur gammalt.
Nej, och vi kan säga att hamnen som ligger där faktiskt alldeles nära, den heter så vackert som Brudhamn.
Och det har jag ingen förklaring.
Nej.
På.
Men det vet vi, det säger sig självt. Men dessutom ska jag berätta att en väg där heter Torsbacken. Det är ju så att det ligger en liten holme utanför som heter Torsgrundet. Torsbacken, och det är ju väldigt hedrande tycker jag. Så då är ju frågan om de också har en namnkommitté i Vörå. Och om det nu är så att de blir arga på mig för allt det här jag säger om byn Oravais, så om de då kommer att ändra det namnet Torsbacken, och hur det funkar i namnkommitté, det vet ju du är med igen. Skulle det hända, om vi nu utmanar dem och kallar Oravais för by, kommer de att hämnas på mig och ta bort namnet Torsbacken och döpa det till Johanssonbacken istället för Ulfbacken?
Det tror jag inte, och det är ju jätteknepigt att ändra på vedertagna ortnamn, för att man, om man då börjar skriva ett annat namn på kartorna, så lever det ju kvar i decennier eller rent av i århundraden det här.
Så att man, bara för att man blir arg på mig, Tor då, Torsson heter jag, så bara för att man skulle bli arg på en person som i verkligheten då var, vägen var uppkallad efter, att den faller ur, liksom blir en negativ person, då det är inte så lätt då att byta namnet efter den personen.
Det är klart att man med ett administrativt beslut kan byta namn, men det blir ju väldigt knepigt när det står ett namn på kartan och folk säger någonting annat. Och det är inte säkert att folk så att säga lyder det här beslutet.
Okej, så vi kan säga att om det gränsen för vad jag kan utmana Oravais, det är egentligen den dag de byter namn på Torsbacken. Och det är inte så stor sannolikhet, särskilt som inte det är mitt Torsnamn de har använt. Så jag har ganska stor, det är det värsta som kan hända tycker jag. Och det är jättestor, jag har ett jättestor möjlighet att utmana Oravais. Därför att bytet av namn, det är gränsen för mig och det kommer inte att ske i princip, säger Erik Snellman, expert och kunnig inom namnkommittéer i små kommuner. Och boende i en kommundel dessutom. Ja, men Erik, vidare. Han nämner Karvat. Det är ju verkligen konstigt.
Naja, men om man går till, det låter ju inte svenskt utan det låter finskt. Och det är ett gammalt finskt namn som ju ser ut att betyda någonting hårigt eller lurvigt. Och troligen så var det så att någon för länge sedan kallades så. Antingen var han hårig på riktigt eller så. Tja, vad det nu finns för orsaker att kalla någon lurvig eller luddig. Men
vad menar du att det är för ett ord där i botten då som har med det att göra? Med hårig eller lurvig?
Det finska ordet karvat. Aha. Betyder håren eller luddet.
Okay.
Eller, ja. Men det är också möjligt att det inte syftar på en person det här, utan det syftar på någon slags växtlighet som har liknats vid hårighet, snårighet, någonting i den stilen.
Vad skulle du säga är mest sannolikt av dem?
Ja, det vågar jag nog kanske inte säga egentligen, men nära Åbo så finns kommunerna Karvia och Merikarvia, och där skulle jag ju nog tro på något sätt att det syftar på vegetation av något slag.
Men det roliga i det namnet, det är ju det som syftar på en gammal hårig bonde.
Ja, möjligen. Jag är inte riktigt säker på om det var bra eller illa att vara hårig.
Nej, det är ju det. Vi kan inte värdera så länge. Vi måste vara objektiva. Det är inte fel att vara lurvig, kan vi säga. Sen har vi det här namnet som säger sig själv, tycker jag. Men jag vet inte om du tycker det. Det är lite bortanför, så att säga. Närheten av Kiroboas, där vi har pratat om mycket sista i den här serien. Så finns Komossa. Det låter ju inte så konstigt. Men ovanligt, men konstigt, men roligt.
På den lokala dialekten heter det ju Komosan. Mm. Och det är väl otroligen så att det har varit ett område i skogen där man har haft till kor eller kor på sommarbete eller någonting i den stilen.
Ja.
Det var ju inte alls ovanligt förr i tiden att korna gick omkring i skogen och antingen bodde de där eller sen kom de hem till kvällen. Men i alla fall så det är nog den enda förklaringen jag har hört.
Ja, och det finns också ett träsk där, en liten egentligen del av en annan sjö som heter Raukaträsket, som heter Komosaträsket, och det är norra delen av det där vattenområdet, så ligger det Komosa. Och dessutom från Komosa kommer nog en av de här humoristerna i, säger jag rätt nu, Kai. Så att där har vi verkligen hem till byn.
De säger ganska fint i en av de här sångerna, eller det är väl just hem till byn. Man kan ta pojken ur byn, men man kan inte ta byn ur pojken.
Ja, just det. Och det är en annan by i Vörå som det gäller. Det är humorgruppen Kai, och det är Maxmo. Som också är, liksom, ja, det är samma problematik som med Oravais. Vad kallar vi Maxmo? Det är en kommundel. Men vi ska gå till ett mycket konstigare och svårare namn, enligt mig då. Och det är Örin, säger Ulf. Örin. Vad har Erik Snellman att säga om Örin?
No, det är väl egentligen bara bestämd form av ör, alltså ören, som i allmänhet är en låg, liten holme. Ör kan också betyda grus eller sandås. Och det är ju egentligen samma sak, men är en någonting som kommer upp. På grund av landhöjningen så är ju först troligen bara grus, och så blir det småningom en liten holme, och sen kan det till sist börja växa någonting på den. Och det här ör, det är ett gammalt nordiskt ord som för 1000 år sedan så sa man aur. Det ingår i ortnamnena Helsingör bland annat, och Öresund. Och det där, det är förresten samma ord som det engelska or, alltså O-R-E, som betyder malm.
Men vad menar du att det betyder? Ör? Ett skär, eller?
Ja, jag sa nyss att det betyder en liten holm. Jag skulle inte vilja använda ordet skär, för i de trakter där jag håller till så betyder skär oftast en klippa. Men nu talar vi alltså om någonting som består av grus eller sand.
Ja, just.
Och det här engelska or, som då betyder malm, så det kan ju låta som att det betyder något ganska så annorlunda än en grus. Men i själva verket så är det inte så hemskt konstigt, för malm, det svenska ordet malm, är släkt med ordet mala. Alltså verbet mala, så det är något som är söndermalt egentligen, och som går att söndra, så därför heter det or.
Mm.
På engelska.
Men vi kan säga det om ören, eller Örin, att det ligger någon kilometer eller en halv kilometer in i landet från det som heter Stranden. Och Stranden, det vi pratade om förut, Strandby, det ligger norr om Stranden. Så att först har du då vid vattnet nu, Stranden, sen så åker du en halv kilometer in, knappt det, så är det Ören eller Örin. Så Örin ligger faktiskt in i landet. Det tyder kanske på att det är ett äldre namn då än Stranden.
Jag skulle tro det, att och den här byn Örin, den finns där i ett slags kulle eller backe. Så den har varit, den har då, om vi går bakåt i tiden, så har den ju varit en holme eller en ör faktiskt tidigare. Men det här med Stranden och Strandbyn, så det kan jag inte riktigt förklara varför de är så att säga på rätt ställe och inte på fel ställe. Om man nu kan säga så.
Det är Strandbyn kan vara en nyare påfund, och Ulf är också inflyttad, så han bor, kan vi säga då, i en by som är lite nyare än andra byar i Oravais, och då är det ören Örin till exempel som har funnits länge och väl och stuckit upp ur havet en gång i tiden. Det här var Kulturisterna, vad vi hade att bjuda på. Lyssna gärna på våra gamla program, Bilda dig om ortnamn, om kulturen i Finland och Sverige och svenska i Finland och så vidare. Genom att lyssna på våra program, det finns på totalmedia.com där också du hittar intervjuer med folk i Finland. Totalmedia.com med TH. Jag tackar dig Erik Snellman från SIBO att du deltog idag.
Ja, tack själv.
Ha det gott och vi hörs igen.
Okej, hej hej.